Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över i:et är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia!
Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om kunskap. Jag har nämligen träffat en filosof som intresserar sig en hel del för kunskapsbegreppet och som dessutom hittat en del kopplingar till vår moderna tid, som till exempel hur kunskap värderas inom det som kallas mätbarhetssamhället, där allt dokumenteras men där professionernas yrkeskunskaper riskerar att bli bortprioriterade. Jag heter som vanligt Fritte Fritzson och hälsar dig välkommen till Allt du vill att veta.
Det är svårt att ge en exakt definition av vad kunskap är. Men det handlar om en förmåga att förstå och tillämpa information. Kunskap kan vi människor få genom teoretiska studier eller genom forskning. Men inlärda färdigheter kan också sägas vara en typ av kunskap. Den som ska berätta för oss om hur kunskapsbegreppet har hanterats av filosofer genom århundradena är Jonna Bornemark. Hon är docent i filosofi och verksam vid Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola. Hon är aktiv inom en rad forskningsprojekt inom praktisk kunskap och religionsfilosofi. Varsågoda. Allt vill att veta om kunskap med Jonna Bornemark.
Hej och välkommen Jonna Bornemark.
Tack så mycket.
Du är filosof och verksam på Södertörns högskola, närmare bestämt vid Centrum för praktisk kunskap. Mm. Vad gör ni egentligen här?
Ja, det är ju ett litet udda ämne, men det är väldigt roligt. För att praktisk kunskap är ju ett jättebrett begrepp, och vi håller egentligen på framförallt med en del av den praktiska kunskapen, nämligen det som är aristoteliska termer. Aristoteles skulle kalla det för phronesis, det vill säga situationskunskap, en social kunskap, en emotionell kunskap, kanske existentiell kunskap, som framför allt blir väldigt viktig i mellanmänskliga yrken. Så den är vi fokuserade på. Och det innebär att våra studenter måste ha jobbat minst 3 år för att gå hos oss, och sen skriver de mycket utifrån sina egna erfarenheter. Och det är det precis som är så roligt. För det betyder att vi som lärare alltid kan... våra studenter är inga blanka blad, utan de kommer med mängder av berättelser och tankar och saker som vi kan spinna vidare på och jobba med tillsammans.
Mm. Men om det kommer då sjuksköterskor och socialarbetare och poliser hit och jobba med er och vidareutbildar sig, vad blir det av det så att säga? Nu låter jag som en sån här effektivitetsguru. Men,
absolut, varför gör de det, och vad får de ut av det? För det är kanske den viktigaste frågan. För många arbetsgivare kanske det inte är jätteviktigt med en en masterutbildning är väl alltid bra att visa att man har i och för sig. Men det viktigaste är ju förstås vad studenterna själva får med sig. Och de får här ett utrymme, ett rum där man får reflektera på djupet över sin yrkeskompetens, över vårt samhälle, över vad relationen med andra människor är för någonting. Så att det har jag förstått från studenterna är liksom det mest värdefulla är det här rummet för att komma vidare och komma längre i den typen av tankegångar som vi sällan har utrymme för i yrkeslivet.
Mm. Du nämnde ju Aristoteles direkt.
Ja.
Och när vi ska prata om kunskap så är det svårt att komma runt honom. Och du nämnde phronesis. Som jag har förstått det så han använder en massa olika ord för att definiera olika typer av kunskap. Kan du berätta lite grann mer om vad han hade att säga om kunskap?
Ja, det är det som är så roligt med Aristoteles. Och framförallt om man ser vad som har hänt mellan hans tid och vår tid. För att vi har i princip ett och ett väldigt snävt kunskapsbegrepp. Där Aristoteles i Nikomakiska etiken har en mängd av olika begrepp. De är till och med lite svåra att räkna, för det är svårt att veta vad det är ett eget begrepp och vad är liksom bara ett lite annat ord för samma och sådär. Men vi jobbar kanske framförallt med fyra av de begreppen. Och utöver, alltså från Aristoteles har vi hämtat det kunskapsbegrepp som vi har idag, som ofta kallas för episteme. Och än idag känner vi igen det som i epistem, kunskapsparadigm, betyder det många gånger idag. Och sen så har vi den praktiska kunskapen som är indelad i tekne och i phronesis. Tekne är det som mer går att manualisera till exempel. Medan phronesis är den här situationsnärvaron, klokskap brukar översättas med. Just klok är ett svårt ord att använda idag. Omdöme är kanske ett mer användbart, mer begripligt ord idag.
Ja, så man ska förklara tekne och phronesis. Om man är på ett sjukhus och det kommer in någon, om man har en manual för hur man ska behandla stroke till exempel, då är det mer tekne. Men den här känslan av att diagnostisera och på något sätt gå in under ytan och försöka förstå och lägga samman lite mer komplexa grejer, är det mer phronesis då? Eller?
Ja, precis. Men tekne är också kunskaper som att kunna vända en person bra i sängen till exempel. Alltså kunskaper som sitter i kroppen snarare än i texten. Men poängen med phronesis är precis att där utnyttjar man alla sina tidigare erfarenheter för att ha en väldigt hög situationskänslighet. Vad är det viktiga hos just den här individen? Och då använder man ju alla sinnen och liksom en väldigt utvecklad känslighet för att fånga upp vad som är viktigt just här.
Mm, just det. Och episteme, är det en mer, vad ska man säga, teoretisk kunskap?
Det är ju precis en teoretisk kunskap till skillnad från praktiska. Och den teoretiska kunskapen bygger ju på generaliteter, på abstraktioner, på det som gäller för alla alltid. Mm. Medan phronesis just precis är vad gäller här.
Just det. I din senaste bok som jag har framför mig, Det omätbaras renässans, så tar du några historiska filosofer, andra då historiska filosofer än Aristoteles till hjälp för att förstå kunskap. Och en av dem är Nicolas Cusanus, som jag inte hade hört talas om. Men han var verksam under ungrenässansen, 1400-tal, och sätter verkligen kunskapen i centrum. Och han introducerar två begrepp som heter ratio och intellectus, och de kanske är kopplade till aristoteliska tänkandet lite grann, eller?
Jo, men Cusanus är på många sätt relaterad till Aristoteles. En ganska komplex relation mellan det aristoteliska phronesis-begreppet och Cusanus intellectus-begrepp. Men för att göra en ganska komplex historia lite enklare så kan man säga att phronesis är en del av det här intellectus. För intellectus är hos Cusanus en relation till icke-vetande. En relation till att det här är större och jag måste just sätta på all min känslighet för att kunna förstå vad det är som händer här. Och det handlar bland annat om just det här minimat, vilket är just den här situationen. Just den här individen. Så att den delen av phronesis finns på ett sätt inkluderad i intellectus. Och det var också det som jag tyckte var spännande när jag började läsa Cusanus och hade Aristoteles i ryggsäcken. Var att han utvecklar det och utvecklar relationen mellan den här intellectus-förnuftet och ett ratio-förnuft som är snarare ett mer räknande förnuft, så som vi kanske många gånger allt för ofta tänker på förnuftet idag, när vi tänker att det där intellektus och har en relation till icke-vetande. Ja, men ibland kan man börja prata om fingertoppskänsla, magkänsla. Blir det inte väldigt subjektivt, blir det inte liksom rent tyckande? Och det är där det blir så himla viktigt att dra en... Att det är en väldigt tydlig skillnad mellan tyckande och ett gott omdöme. Det är inte samma sak. Och subjektivitet är någonting vi måste jobba med.
Mm. Man brukar tala om tyst kunskap ibland. Hänger det ihop med det här intellektusbegreppet?
Det är ju så man har jobbat med praktisk kunskap. Och när det introducerades i Sverige på 80-talet så var ju det ett hett begrepp. Jag är inte jätteförtjust i det. För att i den wittgensteinianska traditionen så finns en tanke om att ja, vissa saker kan vi prata om. Och sen finns det andra saker där vi bara kan vara tysta. Och då kan vi inte utveckla det. Då kan vi just inte ha något kollegialt samtal om det är tyst. Mm. Ja, många stora delar av det man kallar för tyst kunskap är kanske tystad kunskap. Eller kunskap som behöver en annan typ av ord. En annan typ av verbalisering. Som kanske inte går att slå fast i så här, propositionella sanningar som just är generella och gäller för alla alltid. Men det betyder ju inte att man inte kan diskutera det. Mm. En berättelse kan ju fånga en viss typ av sanning bättre än en generell tes.
Men det här intellektusbegreppet, alltså för mig handlar det om att det är någonting som är kopplat till erfarenheter. Mm. Alltså när, om vi tar den här, ja men säg en terapisession till exempel, kommer in en klient och berättar någonting och så terapeuten upplever någonting som den känner igen vagt eller på något sätt kan återkalla. Och att man använder sig av det för att möta den andra personen.
Mm. Så skulle man nog framförallt formulera phronesis.
Okay.
Intellektus tycker jag har en intressant relation mellan ett redan etablerat ratio. Alltså ett ratio som är organiserat, där alla kategorier är definierade. Där man liksom har en viss ordning, en viss värld. Och det har vi så fort vi har ett språk, till exempel. Men... Sen så blir det där ratiot blir liksom stelnat och dumt. Liksom det fryser och tappar kontakten med verkligheten. Om man inte fortsätter ha ett intellektus som går och tar kontakt med vad är det vi inte vet här? Vad är det som kanske har förändrats? Vad är det som är viktigt nu? Så i den där situationen med psykoterapeuten så kan psykoterapeuten antingen... Ja, men det här är precis... in i kategorierna på en gång. Ja, men det här är det. Och kanske ganska snabbt tar några enkla signaler från patienten och petar in det i rätt kategorier. Då har man ganska snabbt gått in i ett ratio. Att kunna vara en terapeut, vilket de duktiga terapeuterna verkligen kan, då stannar man kvar i intellektus, känner att man faktiskt inte vet vad den här personen har för någonting med sig, att jag inte förstår och just därför måste lyssna, just därför måste ha någonting sånt som empati, just därför måste stanna kvar i en egen otrygghet av att shit, kan jag hjälpa den här personen? Mm. Man måste ha en sån stor tillit på att man kan det så att man vågar för en stund inte veta. För att då kommer man att få till sig en mycket mer nyanserad bild, en mycket djupare förståelse. Och sen kan man börja, liksom, och är det en riktigt liksom levande situation så betyder det också att aha, min förståelse av depression var den här. Men utifrån den här erfarenheten så kanske jag måste modifiera det lite. Och hur jag modifierar depressionsbegreppet kanske påverkar hur jag tänker på hälsa. Som kanske påverkar hur jag tänker på sjukvård. Mm. Så att då är man inne och petar i hela det här ratiosystemet.
Just det.
Och det gör man bara med hjälp av den här icke-vetandet.
Ja, men det här låter ju nästan som någon typ av hermeneutisk cirkel.
Ja.
Eller spiral, att man på något sätt genom sin ödmjukhet inför sin egen så här, auktoritet och kunskap på något sätt blir det någon slags iterativ process där man liksom lär sig mer och mer.
Absolut, det har stora likheter med en sån hermeneutisk rörelse. Men jag tycker att Cusanus begrepp är tydligare. Jag tycker att han har en tydligare tanke om relationen till icke-vetande. Mm. Så att jag tycker att han har många poänger.
Mm. Och icke-vetandet är alltså någonting som vi vet finns men som vi inte riktigt är säkra på vad det är. Eller?
Mm. Icke-vetande är ju liksom en jättespännande kategori eftersom i moderniteten så tänker vi just på icke-vetande som ja, men det där vi inte vet än. En liten pusselbit som saknas men som vi snart har på plats.
Just när det gäller de här elementarpartiklarna och hur små... delar man kan dela upp dem i och sådär.
Precis, och sen visar det sig ju i kvantfysiken till exempel att det kanske inte är så att vi inte har all kunskap än, utan att det kanske är djupt förbundet med våra begrepp och våra kategorier, hur verkligheten, hur liksom fysikens yttersta grunder visar sig för oss. Mm. Och då kommer man till en erfarenhet som liknar Cusanus lite grann, nämligen att det är horisonter av icke-vetande som människan alltid måste röra sig inom. Och att det alltid finns fler vadheter än vad vi har förmåga att fånga upp.
Då får du förklara vadheter också.
Ja, precis. För vadheter är just det som de här tentaklerna är ute och söker efter i intellectus. Vad är viktigt här och nu? Vad är det jag har framför mig? Vad är depression? Kanske. Och vad är det för någonting som den här personen behöver hjälp med? Mm. Som kanske inte alls passar in i termen depression, eller det kanske inte är det.
Nej. Men vad i det här resonemanget är själva vadheten då?
I terapeuten?
Nej, men det som du sa nyss, alltså vad är liksom, om man ska liksom försöka på ett enkelt sätt förklara vad en vadhet är. Mm. Det är väl det begreppet, vad heter det, quiditas?
Precis, ja. Och det har, är faktiskt nära förbundet med begreppet kvalitet. Alltså en egenskap. Mm. En vadhet ligger ju till grunden för alla våra begrepp. Substantiv såväl som verb, såväl som adjektiv. Som, alltså, allting som är något på ett eller annat sätt. Färgen grön, ett träd. Och om vi har ett träd, så ja, men, den här trädets vadhet är ju det som skiljer den från en buske. Som skiljer den från en människa. Som skiljer den från himlen. Som liksom gör att just den här vadheten kan träda fram och bli någonting som jag sätter ett ord på.
Det är ett sätt för oss att ordna världen också. Kanske.
Precis. Ja. Och det viktiga här var då att vadheterna alltid är fler. Så vi ordnar alltid världen på ett visst sätt. Och vi skulle kunna ordna världen på ett annat sätt.
Ja. Men jag tänker att den här ordningen är också fraktal. Alltså ju mer förstoring vi har på mikroskopet, desto mer upptäcker vi att träd inte bara är träd.
Precis.
Lövträd och barrträd. Och...
Ja. Precis. För vi kan ju alltid gå in i de här vadheterna och undersöka dem och dela upp dem i undergrupper. Det, alltså, alla våra kategorier funkar ju så. Vad är det levande? Och så kan vi dela upp det i växter och djur till exempel. Och så går vi vidare.
Ja,
så att precis så fungerar ju att vadheterna blir mer och mer nyanserade. Men de skulle alltid kunna bli ytterligare nyanserade. Eller nyanserade på ett annat sätt. Och i en viss situation så är den här intellektusförmågan är ju också att känna av vilken vadhet som är den viktiga. Vad är det alltså jag kan lägga märke till en massa saker hos den här patienten. Vad de har för färg på ögonen eller hur skosnörerna såg ut som faktiskt inte är viktigt. Men, och där gäller det att ha den urskiljningsförmågan och se vad är det viktiga här. Mm. Och då, precis som du var inne på, att förstås använda sig av det ratio och de begrepp man har, men också vara öppen för att omforma dem. Mm. Och det är det liksom, spelet och precis där som den här, det här icke-vetandet är horisonter som liksom inte tar slut. Mm. Det vi inte vet ska inte uttömmas en gång för alla och så har vi en komplett världsförståelse. Utan det är just någonting som måste vara i transformation, det måste vara rörligt, det måste vara föränderligt och det är någonting som aldrig kommer fånga in hela världen.
Mm. Om vi hoppar drygt 100 år fram i tiden så hittar vi René Descartes, bland annat känd för att dött i lunginflammation tror jag det var, i ett kallt Stockholm när drottning Kristina kallade honom till sig för att undervisa henne.
Eller om det nu var så som en del hävdar att han hade med sig den där sjukdomen.
Ah,
men
okay.
Onekligen så dog han i Stockholm.
Ja, just det. Ja. Han är också en, så här, ett världsnamn inom filosofin, den här frasen jag tänker, alltså finns jag. Men han var en sån filosof som skilde på kropp och själ, som jag har förstått. Är det det som kallas för dualism?
Mm, absolut. Han är företrädare för en ganska skarp dualism. Åtminstone i de tidigare av hans texter. Jag har framförallt fokuserat på en av hans, eller hans sista verk, Själens passioner. Och där är det inte lika entydigt att han är dualist. Jag tror att han också alltså för om man väldigt hårt separerar kropp och själ och gör dem till två helt olika system, där kroppen är en mekanik som är, styrs av orsakverkan, där orsakerna kommer utifrån eller är liksom separerade från det som påverkas, och själen är ett rent tänkande som är helt separat ifrån den här kroppsliga maskinen, Då blir ju den intressanta frågan, men vänta nu, när jag nu lyfter upp min tekopp, är inte det liksom en tanke som är förbunden med kroppen på något sätt? Alltså, vi upplever ju en kroppssjälsenhet. Mm. Och det där funderade han nog en hel del på. Och jag tror att han upptäckte att han hade låst in sig lite för mycket i den där dualismen. För i den sista boken så bygger han både på erfarenheter och på en ganska... han är fortfarande dualist någonstans, men han är framförallt fokuserad på hur de här delarna samarbetar. Och det är passionerna som är... det som har både och. Passionerna är både någonting som påverkar kroppen som en orsak och tar plats i själen.
Men när han säger passioner, menar han det på det sätt som vi tänker idag, att man är så passionerad inför en person eller inför att hålla på med kaninhoppning?
Ja, nej, snarare så betyder det emotioner, känslor, men också erfarenhet, hunger. Mm. Så allting som på ett sätt drabbar oss.
Just det, grundläggande fysiska behov likväl som andra.
Precis, ja, som känslor, ilska eller kärlek eller den passion på det sättet du menade.
Ja. Är en rationalist också?
Ja, framförallt som sagt i de tidigare texterna. Ja. För en rationalist är ju en som vill ner till en. Och han brukar ju vara urtypen av rationalist. Jag tänker, alltså finns jag ju, så man brukar översätta devisen. Och sen ska allting annat härledas ifrån den. Och inte ta nytta av erfarenheter till exempel. Nej. Men i den här själens passioner så är det fullt av olika typer av erfarenheter som han liksom reflekterar runt. Så i den boken är han inte en sån renodlad rationalist som han har. Är tidigare.
Men där, jag tänker, alltså, finns jag, där menar han ju att alltså, det enda vi kan vara riktigt säkra på är vårt medvetande på något sätt. Men allt annat kan vi inte riktigt bevisa.
Nej, och det som är intressant här i själens passioner är att även de här känslorna, de här emotionerna är någonting som vi kan vara säkra på.
Ja.
Vi har också en direkt erfarenhet. Om jag lider... Så kan inte du säga... Du kan säga att jag har misstagit mig av orsaken till att lidande, att mitt lidande är onödigt eller någonting. Men du kan ju inte ifrågasätta att jag lider. Det är ju liksom ett faktum. Och just den typen av resonemang använder vi ofta idag. Och det blir ju väldigt individualistiskt också. För att det är bara jag som vet om jag lider eller inte.
Mm,
så att det är någonting som moderniteten har liksom fortsatt att tänka vidare på.
Ja. Du skriver i din bok att den här strävan att leva enligt Descartes uppdelning av kropp på ena sidan och själ och andra sidan har gjort att vi moderna människor ibland hamnar i någon slags självdisciplinering. Kan du berätta om det?
Mm. För att Descartes tänker både tidigare, och det finns verkligen kvar i själens passioner, att det viktiga är att passionerna är jätteviktiga, för utan dem har vi inget liv. Då har vi ingen riktning, ingen vilja. Men den här viljan ska sen då fångas upp, och den ska bara åtrå, eller bara sträva mot det som jag har kontroll över. Och sen ska jag organisera hela världen så att jag får det som jag åtrår. Och det jag inte kan kontrollera, det ska jag liksom vända ryggen åt. Och det är ju dels en helt orimlig, det är inte så vi fungerar de facto. Och dessutom skulle livet bli vansinnigt litet.
Du berättade om det i boken att, du själv drabbades av utmattning.
Mm. Precis, och det intressanta var när jag försökte, jag förstod inte vad som hände när jag plötsligt en dag benen slutade att gå och jag kunde inte andas på ett rimligt sätt. Och jag kunde inte riktigt förstå, men då var det faktiskt Descartes, och att läsa Descartes hjälpte mig att förstå vad det var för någonting. För jag har en väldigt stark vilja, och det är mycket jag tycker är roligt och som den här viljan liksom siktar mot, vilket gör att jag just lätt stänger av. Min första övning var att gå på toaletten när jag är kissnödig. Inte en jättemärklig tanke liksom, att man ska lyssna på kroppen och gå på toaletten när man är kissnödig. Men jag hade verkligen tryckt ner väldigt mycket av sådana funktioner.
Så innan det så hade du tänkt att på något sätt att jag är kissnödig, men nu jobbar jag en timme till.
Ja. Jag tar det sen när jag ändå ska ta den där pausen. Eller jag ska göra färdigt det här först och prata med dem först och göra det där först. Sen kanske jag kan kissa. Och det är ju bara en liksom symbolfråga i hur man då förhåller sig till sig själv. Och det som ju då var lite märkligt och som jag blev väldigt kritisk till är att den behandling jag fick handlade mycket om att putsa den där effektiviteten ännu mer.
Okej, men det låter ju lite kontraproduktivt.
Ja, alltså, och det beror ju på att vi har den här idealet om den effektiva människan är så starkt. Mm. Så att bara ifrågasätta den, eller det kan vi inte, eller det tillåts inte riktigt, utan vi skulle ju då ta pauser till exempel, eller bli lite mindre effektiva för att i slutändan bli mer effektiva. Mm. Så det är fortfarande liksom effektivitetens namn. Mm. Medan jag när jag grävde djupare i det började känna mig väldigt, väldigt skeptisk till grundidén om att människan alltid ska vara så effektiv som möjligt. För att det också utesluter sånt som en relation till icke-vetande. Mm. För det är inte säkert att, vi tänker inte på det som är effektivt, för vi vet inte vad som kommer ut av det. Det är liksom hela poängen. Ja. Så att livet blir så mycket rikare om vi tillåter oss att just inte maximera, optimera effektiviteten.
Just det. Men det, jag kan ju känna att det är ett problem att växla mellan det effektiva och det sökande. För att när man är effektiv i 8 timmar för att man ska kunna vara icke-effektiv resten av kvällen, så då går det inte att koppla om riktigt.
Nej, så, och jag tror att vi alla liksom letar efter olika typer av strategier för att hantera det här. För att vi lever i en samtid som kräver en viss typ av effektivitet. Och man vill till exempel inte hindra sina barn från att gå på simskola eller någonting för att jag inte mäktar får ihop det. Så att vi kommer inte undan det, men samtidigt gäller det ju att hitta sina egna, framförallt inre attitydsförhållningssätt.
Mm, just det. Det känns som ett separat avsnitt nästan.
Ja, det är en stor fråga.
Effektivitet. Descartes var ju kanske precis innan upplysningstiden.
Han är snarare kanske en av de tänkare som verkligen för över oss från renässansen till moderniteten. Han är ingen renässansfilosof egentligen, utan snarare en av de allra första modernitetstänkarna.
Vad betyder upplysningens filosofi för kunskapsbegreppet? Det är en jättestor fråga.
Ja, det är en jättestor fråga.
Men nämna någonting.
Yes. En intressant tråd från Cusanus här är ju att Cusanus kände ett behov där av att formulera förnuftet som ett tvåfaldig företeelse. Det här organiserande ratiot och det reflekterande intellektus. Och hos Kant till exempel, som är en av upplysningstidens liksom stora tänkare, så utvecklas det som förnuft och förstånd lite snarlikt. Och det intressanta är att här börjar det så småningom sen de här inte hos Kant utan liksom ännu senare, det är i andra delar av filosofin, så börjar de här glida isär allt mer. Så att förnuftet blir allt mer bara ratiot. Och intellektus blir helt under utpressat, helt enkelt.
Diffundera bort lite grann.
Ja, precis. Och vi, även om vi har kvar ord som på olika sätt, för det dyker ju upp, för vi är ju människor och vi har det ju, och vi kan inte leva utan det, så det hemsöker oss. Men lika fullt i liksom en tanke om hur kunskapen ska organiseras eller så, som kanske pikar i en positivistisk tradition, där man tänker att alla ord ska ha en direkt korrespondens till någonting som det benämner, och så kan vi bygga ett täckande system. Den tanken, då har man helt och hållet definierat det som Cusanus ville fånga med intellektus som känsla, subjektivitet, det vi ska bort ifrån.
Just det, okej. Okay. Men positivismen är ganska så här, den säger att, liksom att det är empiri, alltså genom empiriska studier kan vi komma närmare kunskapen på något sätt. Eller?
Kan vi fortsätta och utveckla den här heltäckande systemet? Så visst, de är ju inte rationalister på det sättet, utan de har en empiristisk tradition, men de har inte en tradition av icke-vetande. Och det finns just vad den här empirin är. Den ska in i redan färdiga begrepp, i redan färdiga vadheter. Så det handlar inte så mycket om att fundera över vadheterna som det handlar om att förstå relationen mellan dem kanske och benämna hur.
Allting ska in i lådor, och det som är utanför det här systemet, det finns egentligen inget rum för.
Nej, om vi då inte så småningom kallar det för tyst kunskap till exempel. Och nu ser du varför jag inte är så förtjust i det begreppet. Ja. Ja. För det hör till just det paradigmet. Att de här sakerna kan vi prata om, de är inne i lådorna, och sen har vi vissa saker som inte passar in i lådorna, och då är det tyst.
Just det.
Och då tycker jag man har misshandlat språket.
Ja.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Men på senare tid när man pratar om så här postmodern filosofi eller poststrukturalism och sådär, så har jag en känsla av att det blir en lite mer relativ syn på kunskap. Alltså att den är komplex, uppstår i relationer mellan olika subjekt och kontextberoende och sådär. Vad har det betytt då för samtalet om kunskap? Är det någonting som du förhåller dig till?
Ja, alltså det där är ju ett begrepp, alltså det postmoderna är ett begrepp som används på väldigt många olika sätt i olika sammanhang. Så jag är ofta lite skeptisk till det. Ibland betyder det nästan all kontinental filosofi, och då inkluderar det allt som jag gör också. Men ska man titta lite närmare på det, så handlar det ju om en ganska språklig vändning i en viss typ av filosofin på 60-talet. Och den har sina intressanta aspekter, men då är jag inte del av det riktigt, för jag är mycket mer intresserad av kroppslighet till exempel. Så frågan är, vad är det jag argumenterar med här? Vad är det man ska förstå? Men nidbilden av det, så som det används, liksom folk slänger ur sig, ja, men det är eländigt och ofta negativt då. Då är det just det här relativistiska sanningsbegreppet, att vad som helst kan vara sant, eller sanningen, eller till och med idag kan man höra att sanningen inte är viktig för de postmoderna, och det är faktiskt en enda stor lögn. Däremot så handlar det om en mer en rationell reflektion över vad sanning är för någonting. Och att vi måste undersöka det, och att vi måste undersöka vad förnuftet är för någonting. Att det inte bara är helt givet. Och det tycker jag ju är mer förnuftigt.
Ja, men då kommer man in på så här postkolonial teori och alltså genusfrågor också. Alltså att vems sanning, tänker jag.
Precis. Och får jag ta sanningsbegreppet här nu? För att om vi tänker med Cusanus, jag tycker han ger oss en väldigt bra modell för att förstå det här. I den mån vi har begrepp som vi alla är överens om, vad en människa är och vad ett rum är. Ta det här rummet där du och jag sitter, och det är bara du och jag här inne. Så vi är två människor i ett rum här. Och vi har samma definition av vad rummet är, vi har samma definition av vad en människa är i det här fallet. Och de är ganska lätta att räkna. Det är helt enkelt sant att säga att det är två människor i det här rummet. Det vore väldigt falskt att säga att det är tre. Det vore en lögn. Så det finns lögner och det finns sanningar när vi är överens om begreppen. Och det är vi i väldigt, väldigt hög utsträckning. För annars skulle vi inte kunna ha ett språk. Annars skulle vi inte kunna kommunicera överhuvudtaget. Men sen när det kommer till den här intellektus verksamhet, vad är viktigt i just den här situationen? Det kan vi ha olika. Där är ju inte begreppen satta än. Vi vet inte vad det är vi ska räkna ännu. För det har vi inte fångat upp. Och där kan vi ha liksom en diskussion eller ett samtal eller en gemensam rörelse kring vad som är viktigt i den här situationen. Politiska samtal kanske har den karaktären, eller borde ha mer den karaktären. Vad är det som är viktigt i vår samtid? Är det viktiga etniciteten hos folk? Är klassfrågan det viktiga? Är miljö? Alltså, det är precis, vad är det viktiga här? Och det gör att vi organiserar världen lite olika. Och det är ju en ständig maktkamp. Mm. Och här naturligtvis kommer vi med olika erfarenheter. Vi befinner oss i det här intellektuset från olika håll, vilket gör att vi kommer se olika saker som viktiga i det där rummet. Och det kan vi ju inte då säga, nej men så kan vi inte tänka, för då blir vi postmoderna relativister. Det blir ju vansinnigt, för hur ska vi kunna veta vad som är viktigt imorgon? Det går inte att slå fast.
Nej.
Och då börjar vi prata om värderingar förstås. Men värderingarna hänger ju ihop, de är intimt sammanlänkade med våra begrepp och därmed med kunskapen.
En annan skillnad mellan då och nu tänker jag är att på Aristoteles och Cusanus tid, då kunde de här filosoferna, som ofta också var vetenskapsmän, och de kunde greppa den tidens samlade kunskap. Men idag så kanske en forskare bara vet hur ett specifikt protein fungerar.
Mm.
Vad har det betytt, skulle du säga, för samtalet om kunskap och vårt sätt att se på kunskap?
Ja.
Att det är fragmenterat idag.
Ja, samtidigt som vi alla har tillgång till en oändlig kunskap via typ internet. Och vi googlar hej vilt när det är någonting vi vill veta. Men då är det en viss typ av kunskap som vi får den vägen. Så kunskapssituationen är ju väldigt komplex idag. Och en annan fara som jag ser är ju att universitetsvärlden, högskolevärlden... att det är där kunskapen finns, och det gör det förstås. Men att det är därmed så ser vi inte andra delar av kunskapen. Till exempel det jag nu har kallat för phronesis eller intellectus, som finns hos en undersköterska. Utan jag tycker att vår uppgift är att binda ihop och binda samman olika typer av kunskap. Högskolevärldens abstrakta, generella, teoretiska kunskaper med olika typer av levd kunskap och levda erfarenheter.
Mm. Och som av en slump är det ni gör här.
Ja, som en slump. Ja, men det är därför jag är här. Förstås.
Ja.
Och det är därför jag liksom vi har utvecklat det här centrumet.
Mm.
För att det är en... Men det handlar också om humanioras roll och samhällsvetenskapens roll. För att när det kommer till både naturvetenskap, teknik, medicin, så kan vi se att ja, men det är klart att det är spännande att veta vad de sysslar med. Men till syvende och sist så ska det resultera, tänker vi, i olika typer av produkter. Medicinsk forskning ska resultera i olika typer av mediciner som fungerar mot olika saker. Men humaniora och samhällsvetenskap har ju inte, ska inte sluta en produkt. De är samhällets intellectus, är en av samhällets intellectus praktiker. Och är hela tiden ute och rotar i de här vadheterna. Både vad som är viktigt, men också genom att prata med folk. Jag har en kollega till exempel som har intervjuat och gjort deltagande observationer hos patienter som har en njursjuka och sitter i dialysmaskiner. Och där börjar liksom patientbegreppet att vridas. Och då går han in i liksom noggrann detalj och lyssnar på den här situationen. Och ser hur patientbegreppet förändras. Och sen för han tillbaka det till liksom ett etablerat ratio och ser, ja, men vad gör det då med hälsovården och hur vi tänker på relationen mellan läkare och patient och så vidare.
Mm.
Och det är ju just en sån intellektusverksamhet som modifierar, som jobbar med vårt gemensamma ratio och viktiga begrepp och kategorier som vi har i det.
Mm.
Och det där måste ju stå i dialog med ett samhälle. Och sen bli olika typer av samtala med personal inom sjukvården, med patienterna. Liksom för att, det måste vara ett levande samtal.
Ja, just det. Men då kommer vi in på lite grann på den tredje filosoferna som du skriver om i din bok. Giordano Bruno, italienare som brändes på bål år 1600 för sina kätterska tankar. Han använde även uttrycket pedant, vilket jag tyckte var rätt kul när jag läste boken. Alltså, betyder det samma sak för honom som när jag tänker på det?
Ja, delvis. Alltså, undertiteln på min bok är ju en uppgörelse med pedanternas världsherravälde. Och det pedantbegreppet kommer från Bruno, det är det här hans begrepp. Och pedant, hur tänker du? Vad är en pedant?
Ja, men en pedant är väl en... alltså, dels kan det ju vara någon som, ja, men som är pedantisk hemma, då är det någon som har så här minutiös ordning. Det finns inte ett dammkorn någonstans och man vågar nästan inte sätta sig ner i fåtölj av rädsla för att det ska... Men också en pedant på jobbet kanske är någon som håller på enligt så här, ja, men har lite skygglappar. Alltså att bara gör sin grej Vilket kanske gör att hen inte liksom ser den stora bilden.
Mm. Ja, ganska precis så tänker Bruno också. Fast han tänker mer i kunskapstermer eller, och i relation till vårt språk. Den som tänker att ett begrepp är precis det här, färdigt, klart definierat, strikt skilt ifrån de andra, och vi ska kunna stipulera en definition som vi sen, som sen alltid gäller, det vill säga inte ett dammkorn på fel sida. Inga, liksom, vi kan inte tänka på begreppen så som de de facto fungerar, ganska associativt. Och som därför kanske börjar märka ord, och som inte vill överhuvudtaget närma sig intellektus, för det just ruckar om och stör städningen, det ordnade ratiot.
Både i billig bokstavlig bemärkelse.
Precis.
Ja. Och då kommer vi också in på det här som du försöker förstå med hjälp av de här historiska filosoferna. Det här med, som du i dagens arbetsliv kallar för mätbarhetssamhället. Kan du berätta lite om vad du menar med det?
Men om pedanten är precis den som vill ha ratiot i ordning, så vår tid gör det med hjälp av papper. Det kan vara i digital form, kan vara i liksom utskriven form. Men allting ska vara ordnat i papprena. Och vårt kvalitetsarbete sker i papprena. Förpappring pratar jag om. Och det blir dubbla verkligheter. För den här ordningen ska vara i papprena. Och sen har vi den levda verkligheten som alltid är messy. Som alltid är lite stökig och rörig. Och aldrig, för när pedanten vill ordna världen, så är det också ett skydd mot världens stökighet. Och i vår tid så har vi en väldigt starkt krav på granskning, på kontroll, på att de som inte befinner sig i situationen ska vara säkra på att det går rätt till. Mm. Vilket gör att kärnpersonalens, tänk lärare, sjuksköterskor och så vidare, väldigt stor del av deras jobb handlar om att inte vara närvarande i situationen, utan tala om för dem som inte är i situationen, fylla i olika typer av papper för att tala om, visa för dem hur den här situationen är. Vilket i sin tur gör att de blir mindre och mindre frånvarande i situationen. Och dessutom blir fjärrstyrda av att de här papprena kräver att kärnverksamhetens personal tittar på vissa saker. Och, för det är vissa saker som går att få in i de där papprena, och andra saker går inte in. Omdöme, empati till exempel faller utanför, för det just går inte att mäta på ett enkelt sätt. Vilket gör att deras blick börjar bli styrd i situationen, och de hindras i sin intellektusutövning. De kan inte längre se vad som är viktigt, utan de är fastlåsta i ett visst ratio.
Men är det någonting som du upplever att de här studenterna du har...
den här analysen kommer ju från mitt samarbete med mina studenter, och när jag har varit ute och pratat om det här på mängder av olika typer av arbetsplatser, så hör jag ju vittnesmål om det här. Så att, och även om det finns på min egen arbetsplats, så hade det aldrig varit tillräckligt för mig att skriva den här boken utifrån, utan min analys kommer precis när jag har Cusanus och Brunos och Descartes i ryggen och tittar på vår samtid. Så ser jag, dels ser jag faktiskt hur folk mår dåligt av det här systemet. Och hur de saknar ord. Hur man befinner sig i ett ratio som inte har några ord och inte tillåter, eller det finns inget utrymme för en sån intellektusverksamhet. Trots att det är den som drog dem till yrket från början. En sån sak som empati till exempel är ju alltid en intellektuserfarenhet. För empati handlar just om att vara öppen för det jag inte vet. Att ta emot den andra människan, se den, försöka förstå den på ett så öppet sätt som möjligt. Och det går, just för att det är ett intellektusbegrepp, så är det väldigt svårt att få in det i förpappringens stängda ratiovärld.
Du diskuterar också det här i förhållande till det som man brukar kalla för new public management, som är då att vissa delar av det offentliga konkurrensutsätts, så att det är samarbete mellan näringslivet och det offentliga.
En marknadifiering av välfärden, eller välfärdsyrkena. Just därför att jag ser framför allt hur, en sån sak som vinsterna, hur det är just den risken att pengarna kan pipa ut åt ett helt annat, i vinster, gör att man måste kontrollera verksamheten mycket hårdare, och därför inte kan ha någon tillit till professionerna, till exempel. och inte kan ge utrymme och säga att ja, men det där är en intellektusverksamhet som måste få verka i situationen och vi måste lita på lärarnas omdöme och ha kollegiala samtal eller jobba mer på ett kvalitativt sätt, utan vi har helt och hållet blandat ihop kvalitetsarbetet med granskningsarbetet. Och när vi pratar om kvalitetssäkring så handlar det i 90% av fallen om ett rent granskningsarbete och väldigt lite om att utveckla den verkliga kvaliteten. Mm,
ja, precis. För kvalitet är det här, det handlar egentligen bara om att man har liksom kryssat i vissa boxar. Det handlar liksom inte om,
det handlar om att man har papperna i ordning. Det handlar om att man är en god pedant.
Ja, det som jag tänker på när jag tänker på kvalitet har ingenting med kvalitetssäkring att göra. För du har ett ord som du använder i din bok som begreppsimperialism. Mm. Hänger ihop med det här på något sätt, eller?
Ja, det gör det. Om vi tittar på Nya Karolinska här i Stockholm och den här skandalhistorien som är lång och väldigt komplex och väldigt spännande. Men det, där kallar man ju det hela för värdebaserad vård. Och då kan man titta på, vad är det här värde? Och när man använder det utåt mot media och mot allmänheten så tänker man att får man det låta som att värde är just ett verkligt kvalitetsbegrepp, någonting som är värdefullt för mig som patient, någonting som är god kvalitet, att jag möts som att jag är värdefull, att ja, vården är rätt. Men när man tittar närmare på det så betyder ju värde ett ekonomiskt värde i en konkurrensmodell, i en viss typ av marknadifiering. Och där har man ju då kidnappat ett begrepp och lagt det under i systemet, i organisationen, så har man lagt det helt under en helt annan tankemodell som inte alls handlar om kvalitet så som vi menar det. Och på samma sätt, eller på ett annat sätt, men på liknande sätt så har begreppet kvalitet kidnappats. Och där har ju kvalitet, på samma sätt tänker jag, men det handlar om att det ska vara bra. Så bra lärare, så bra undervisning som möjligt. Men oftast så handlar det ju alltså om att hålla papprena i ordning. Så här tar vi begrepp som vi har positivt laddade för oss och får dem att ge dem en helt annan betydelse i en väldigt pedantisk ordning. Och här finns ännu fler exempel inom universitetsvärlden, så kan vi ju se hur naturvetenskapen till exempel står högre i rang än humaniora. För man ser ju här vad som är högst i rang. För det är, imperialism sker ju alltid från de som är i högre i makt och status. Och naturvetenskapen står högre än humaniora. Vilket vi kan se genom att ett sånt som ett peer review-systemet som kommer från naturvetenskapen läggs på hur humaniora ska arbeta. Medan gamla humanistiska arbetssätt som att skriva antologier, skriva på svenska, skriva böcker försvinner från en del av de här när man ska räkna poäng.
Men det här med mätbarhetssamhället och förpappring, kan inte det också drabba kommuner och landsting och alltså offentliga funktioner?
Absolut. Och det intressanta är att vi lever i en tid där den här idén om vad som är en god organisation, att vi har effektivitet, optimering som högsta mål, att det hela måste styras, att det ska målstyras och att det ska granskas och kontrolleras väldigt hårt. Det är ju ett tankesätt som sträcker sig långt utanför, och långt utanför välfärdssektorn naturligtvis. Jag har pratat med folk som jobbar inom diverse olika typer av företag som tycker att det här blir vansinnigt på samma sätt, för att man missar det som är kärnverksamheten. Och jag har även pratat med folk som jobbar inom Svenska kyrkan eller högskolevärlden som inte har några vinster i slutändan, där man tar på sig samma system för att det är det som är vetenskapligt, eller för att det är det som är högt i status, eller för att det är det som är rätt. Men det blir väldigt oreflekterat varför, och väldigt lite med diskussion om vad bristerna är i det systemet. Och det är det jag har velat sätta fingret på i den här boken, och börja ge begrepp för det, för vi har saknat ord.
Just det. Avslutningsvis då, hur tycker du man ska göra för att ge intellektus en starkare position i förhållande till ratio i samtidens arbetsliv?
Vi har massvis med intellektuspraktiker. Vi måste börja se dem, vi måste börja värdera dem, vi måste börja sätta ord på dem. Jag har pratat med folk som jobbar inom museivärlden. Och De har inte heller några vinstkrav på sig, men känner av förpappringens ok där också. Och så när de börjar titta på liksom sin verksamhet, ja men vi har ju i museitraditionen, det här är ju en intellektuspraktik. Vi håller på att glömma bort i kvalitetssäkringen, där kvalitetsbegreppet blir helt kidnappat till någonting annat, så glömde vi bort vad vi faktiskt kunde och därför också vad vi borde utveckla. För det handlar förstås inte bara om att gå tillbaka till praktiker som kanske med rätta har blivit kritiserade, utan att utveckla dem. Mm. Annars är det just ingen intellektuspraktik om den är exakt likadan hela tiden. Nej, det, liksom, just det säger sig självt.
Ja. Innan jag frågar sista frågan, är det någonting kring det här med kunskap genom världshistorien som du tycker att vi har missat?
Nej, vi har täckt allt. Men kunskap är en... Vi tänker på det ofta just som kanske en fråga bara för skolan och för högskolan och universiteten. Men det är så viktigt att vi funderar över både kunskapsbegreppet och förnuftsbegreppet och vad vi menar med det och vad det är för någonting och vilken funktion det får i just den här verksamheten. För det är också begrepp som är så laddade med makt och med liksom, maktstrukturer som vi blir ganska blinda för.
Mm. Kunskap är makt. Var det Francis Bacon som sa? Det gäller fortfarande.
Det gäller fortfarande. Ja. Och inte bara att kunskap är makt, utan makt är också en viss typ av kunskap. Alltså att styra på ett sätt är sin egen kunskap. Och då gäller det att ha att den kunskapen om hur man utövar makt är ganska jämnt fördelad. Annars ligger vi risigt till.
Den här podden heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
Ja, det har jag. Det finns en massa ny spännande forskning om växternas beteenden och hur växter kommunicerar med varandra och hur gränsen mellan växter och djur kanske är mindre än vad vi tror. Och den typen av kategoriruckande forskning är ju superspännande.
Mm. Växters kommunikationsmönster kanske. Ja. Tack för tipset och tack Jonna Bornemark för ett väldigt spännande samtal.
Tack själv.
Jonna Bornemark är ett väldigt intressant och personligt samtal. Kanske ska det till en filosof för att hitta de där kopplingarna mellan historien och vår komplicerade samtid. Läs för övrigt Jonnas bok Det omätbaras renässans. Väldigt intressant, inte bara för de av er som intresserar er för renässansfilosofi. Vi som gör den här poddradioprodukten heter som vanligt Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolf. Podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.